Jo, jag hörde talas om en man från ett icke-västerländskt land. Han var ganska ny kristen och så kom han till Europa och så besökte han ett historiskt arkeologiskt museum. Och han kom ut från museet överväldigad och glad. Varför? Jo, sa han, namnet på Kristus, min frälsare, står ju i varenda monter på museet. Alltså han syftade på att alla fynd som låg där daterade med ett årtal antingen före Kristus eller efter Kristus. Han tyckte det var fascinerande. Ja, det är ju så. Våra historieböcker är fyllda med årtalsuppgifter. Där händelser placeras historien i relation till Kristi födelse. Jesu födelse ligger till grund för hela den globala officiella tidräkningen. Varje gång du skriver ett brev, varje gång ett kuvert stämplas, varje gång en tidning kommer ut, en banktransaktion äger rum, ett recept skrivs ut, ett e-mail skickas, så bär det ett datum. En datum som på något sätt har med det faktum att Kristus Jesus har fötts in i vår historia. Men nu är det så att Jesus Kristus kom till oss av långt viktigare skäl än att ge oss en utgångspunkt för tidräkningen. Han kom för att föra in en helt ny tidsålder. Ett nådens år, en nådens tidsålder. Efter de där 30 tysta åren i Nazaret och i Josefs snickarverkstad hade Jesus begett sig ut på sina första vandringar och manat människor att omvända sig till Gud, för himmelriket är nära. Så hade han predikat. Och nu står det att i andens kraft vände han tillbaka till sin hemstad i Galileen. Och ryktet om hans undervisning hade redan hunnit sprida sig och gått före honom också till Nazaret. Och nu väntade man på honom med spänning för att få höra honom. Och snickarsonen som hade väckt sådan uppståndelse runt omkring i Galileen var nu hemma igen på mammas gata. Och man såg på honom med lite annorlunda ögon. Man granskade honom och man undrade, vad är det egentligen som har hänt med Jesus? Kanske höll man en viss avvaktande distans till honom i väntan på sabbaten. För man var säker på att när det är sabbat, då får vi åtminstone chans att höra honom och se honom på nära håll. Och så gick man till synagogan. Synagogan var ju judarnas gudstjänstlokal allt sedan fångenskapstiden. Dit gick man varje sabbat. Vilket Jesus också gjorde, för det står, för det var hans sed. Han brukade alltid göra det. Jesus gav alltså sitt erkännande till gudstjänstgemenskapen och till behovet av att komma tillsammans, som vi gör här idag, för att tillbedja och lovsjunga Gud. De judiska rabbinerna, alltså de judiska lärarna, de menade att egentligen skulle man visa sin entusiasm för gudstjänsten. Så när man var på väg till synagogan skulle man gå fort. Och när man var på väg hem skulle man gå sakta för att uttrycka sin sorg över att bara lämna gudstjänstlokalen. Har du gått fort hit idag? Eller cyklat fort? Kanske för att det var i sista minuten i så fall. Jag menar, vi skulle i alla fall känna samma iver över att få komma till gudstjänsten. Inte bara första advent, utan att det är en grundlagd vana i våra liv som gör att vi vill komma till Guds hus. Vi vill vara tillsammans med Guds folk. Vi vill lyssna till Guds röst söndag efter söndag. Det finns någonting mycket stort i att tillsammans med Guds folk få träda fram inför Guds ansikte. Det är alltid högtid. Inte bara som det vi känner idag. Vi har känt det alla söndagar, vill jag mena. Jesus hade som sin goda vana att gå dit. Inte bara när han eventuellt kände för det. Han hade suttit där som liten pojke, som barnen på golvet här idag. Han hade suttit där under ungdomsåren. Han hade suttit där som mogen man efter en avverkad lång arbetsvecka i snickarverkstan. Och nu var han där igen. Och de gamla välkända ansiktena runt omkring och de välbekanta rösterna som hälsade varandra shalom, shalom, frid, frid. Han kände igen varenda vrå i synagogan. Han kände dofterna, han kände igen bänkarna, han kände igen stengolvet där han hade gått sedan barn. Och gudstjänsten i synagogan började som alltid med en gemensam uppläsning av den judiska trosbekännelsen. Herren din Gud är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med all din kraft. Så läste man varje sabbat. Och så läste man andra böner innan det var dags för själva skriftläsningen. Och då var det en tjänare som hämtade ut skriftrullarna ur ett särskilt skåp i synagogan och lämnade fram det till den som skulle läsa. Och alla stod upp när man läste Guds ord, av vördnad för Guds ord. Först läste man ett stycke ur Moseböckerna och sen skulle man också läsa ett stycke ur profetböckerna. Och det var då som man räckte profetrullen till Jesus för att han skulle läsa något ur denna rulle. Och det råkade, jag tror genom Guds försyn, vara så att det var just Jesaja profetrulle som Jesus fick i sina händer. Ni vet, man hade inte böcker på den tiden, man skrev på långa rullar och som man fäste ihop så här, papyrus var det ofta, blad, och så långa rullar som man rullade ihop och så la man dem i det här skåpet. Och nu la man en sån här rulle i Jesu händer och det råkar just vara Jesaja-rullen. Det är väldigt intressant förresten. För vet du att genom Qumran-fynden 1947 i de här grottorna vid Röda havets nordvästra kust så hittade man ju massor av gamla krukor. Jag har en liten replika här. Den är en förminskad form. De var just lite högre, kanske dubbelt så stora. Och i de här gamla krukorna så hittar man alltså gamla skriftrullar. 2000 år gamla. För de flesta av de skriftrullarna man hittade går tillbaka till tiden före Kristus. Och bland annat den fantastiska Jesaja-rullen. Den är faktiskt, ja, här är en fotostatkopia. Men den var 6 meter lång, du vet, 66 kapitel skrivna i vacker hebreisk gammal skrift. Och varje bokstav välbevarad. Plötsligt hade vi en avskrift av Jesaja från tiden före Kristus. Den vår bibel är översatt ifrån från 1917 var från tiden 1000 efter Kristus. Men 1000 år har gått om han har jämfört de här och funnit att de stämmer väl överens. Man har varit mycket noggranna i skrivandet och avskrivandet av de gamla skriftrullarna. Och där fanns alltså också Jesaja kapitel 61 som Jesus nu slår upp. Han väljer att komma just till det sammanhanget och han läser ett stycke ur Jesaja 61. Nu var det så att den som man överlät att läsa skrifterna i synagogan, det var någon som man hade förtroende för. Det var någon som hade någon slags kompetens, som hade en moralisk integritet som man överlät detta viktiga förfarande till. Och nu var man nyfikna på Jesus. Man ville se om ryktena stämde. Synagogan var säkert lika fullpackad som kyrkan här idag. Och Jesus öppnar alltså skriftrullen till Jesaja 61. Och så börjar han läsa på det gamla hebreiska språket. Och det Jesus nu gör, det är någonting högst anmärkningsvärt. För avsnittet i Jesaja 61, det handlar nämligen om en 700 år gammal profetia. Som Jesaja profeten hade uttalat på 700-talet före Kristus. Nämligen en profetia om en kommande messias. En konung. En konungslig gestalt. Smord av den helige ande. Sänd av Gud själv. till att, som vi läste förut, att frambära ett glädjebud för de fattiga, att förkunna befrielse för de fångna, en syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Bibeln är en märklig bok, hörde. En otroligt, den märkligaste bok som världslitteraturen äger. Den är ensam om vi tänker särskilt på Gamla testamentet, att förutsäga profetiskt historiska händelser hundratals år innan de kom att bli verklighet. Gamla testamentet är fyllt av profetiska uttalanden, särskilt om den kommande Messias, om Jesus Kristus som vi nu har sett i historien. Därför väntade judarna på denne Messias. De läste vad det stod och de visste att Gud har lovat, när skall det ske? Bibeln är ensam om som religiös urkund att innehålla profetiska utsagor, vilket är intressant i jämförelse med andra religioner kanske. Och Gamla testamentets löften om en Messias skulle också vara en konung, och han skulle vara världens frälsare, står det i Gamla testamentet. Och judarna hade väntat och väntat, och inte minst nu denna tid när deras eget territorium var ockuperat av romarna. Och när Jesus läser denna profetia så är egentligen varje fras ett löfte om att när frälsaren kommer, när Messias kommer, ska han ta sig an på ett särskilt sätt människor i nöd. Människor som inser att de behöver hjälp, att de behöver en frälsare, en räddare, en hjälpare. Glädjens budskap för de fattiga. I Jesaja heter det för de ödmjuka, eller kanske de uppgivna. De som hade kommit till vägs ände med sig själva och insåg att nu har jag inte mer att ge. De som insåg att de inte själva kunde rädda sig själva utan behövde hjälp. De var beredda att ta emot hjälp utifrån, kanske hjälp från Gud. Det handlar om de fattiga också i fysisk bemärkelse. För evangeliet ser till hela människan. Nådens tidsålder skulle handla om särskild omsorg också om de fattiga människorna. John Wesley, som på 1700-talet i England predikade ofta klockan 5 på morgonen. Ja, nästan varje dag var det så i hans rutiner. Han samlade stora skaror, tusentals av fabriksarbetare och gruvarbetare utanför fabriksgrindarna och gruvorna innan man började sitt dagsverk. Och just dessa människor välkomnade budskapet om frälsaren Jesus Kristus. Ofta kunde man se hur tårarna letade sig ner över de sotiga ansiktena. Och bland dessa fattiga människor fick John Wesley se de största skördarna för Guds rike. Många, många tusen tog emot budskapet om en frälsare. Och jag önskar att aldrig den dag ska komma då den här kyrkan blir för fin för de som har kommit snett i livet. Och jag tycker att vårt nattcafé är så fint att få gå ner till. Jag går dit minst en eller två gånger i veckan när jag har chans. För att möta kanske några av Göteborgs trasigaste människor. Vi kanske också med rätta kan kalla dem fattiga. För många har bara det de bär med sig i sin plastkasse. Men de är en gåva från Gud till oss. Som utmanar oss att älska dem som Jesus älskar. Reformatorn John Calvin sa om Jesus. Trots att han var hela världens herre, så föredrog han barn och okunniga människor framför de visa, som ofta var lite stolta och förmenta och trodde de visste bäst. Bland de första kristna fanns det många slavar, för romarriket var ju fullt av sådana. Så på 200-talet så skriver en kristen filosof från Aten, Athenagoras hette han. Han säger så här om församlingen i Aten: hos oss så finner ni obildade personer och hantverkare och gamla gummor som inte alls med ord kan framställa vår läras värde, men bevisa den genom sina handlingar. Vad gjorde de då? Jo, de gjorde någonting nytt i historien. De tog hand om sjuka människor. De tog hand om änkor. De tog hand om föräldralösa barn. De älskade de fattiga. En ny tidsålder började bryta fram i det grymma romarriket. Jesus läste vidare: Herren har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och då handlar det inte bara om ett socialpolitiskt program. Det handlar inte heller bara om att ge dem i fysisk bemärkelse blinda synen åter, vilket han gjorde också. Det handlar om hela människans behov av nåd. I kristendomens spår följer nådens förkunnelse. Alla behöver nämligen evangeliets budskap, inte bara de fattiga utan också de rika. Också de välmående svenskarna behöver det, lika väl som de fattigaste i Afrika. Inte bara de som sitter i fängelse nu, utan också de som är utanför fängelsets murar, men ändå kan vara fångna i mörker, fångna av blinda och ofria. Till alla, står det, har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det finns ingen skillnad där. Vi har alla samma andliga behov. Och framförallt gäller nu, läser Jesus ur Jesaja-rullen, ett nådens år från Herren för alla människor. En speciell tid av Guds välbehag börjar i och med Gudasonens framträdande på den mänskliga scenen. Uttrycket syftar egentligen på det gammaltestamentliga jubelåret. Vad var det? Jag kan läsa om det i tredje Mosebok 25, om du kommer ihåg. Ett fantastiskt, märkligt år. Då man skulle kännetecknas av glädje hela detta år. Det var det 50:e året. Alltså 2 gånger på ett millennium, eller förlåt, 100 år som man kunde uppleva. Kanske aldrig någon hann uppleva 2 jubelår, men en gång i livet kanske man fick vara med om att uppleva detta märkliga år. Som började med en stor försoningsdag. Då folket trädde fram inför Gud och bekände sina synder och upplevde förlåtelsen genom att ett oslutet djur offrades där vid tabernaklet. Jubelåret började alltså med rening, försoning och förlåtelse för hela folket. Året inleddes med syndernas förlåtelse. Detta märkliga år skulle sedan innebära följande. Frihet skulle utropas åt alla som möjligen hade tvingats sälja sig till slaveritjänst. Det var ju nämligen så att om man gick bankrupt på den tiden och inte kunde betala sina skulder, så fick man göra tjänst och på så sättet arbeta av sina skulder. Men när 50:e året kom, alla slavar hade frihet att gå. Alla låneskulder skulle fullständigt avskrivas. All såld egendom skulle återgå till den ursprungliga ägaren. Ingen skulle förbli fattig när jubelåret kom. Ingen skulle heller kunna fortsätta att bli rik på andras bekostnad när jubelåret kom. Då skedde en utjämning, då skedde en fördelning tillbaka till en någorlunda jämvikt, så att alla levde ungefär på samma villkor. Dessutom innebar detta år Guds särskilda välsignelse. Det var ett år av under, för vet du, man skulle varken så eller skörda under jubelåret. Marken skulle vila. Gud skulle nämligen se till att marken under tidigare år skulle ge så rikliga skördar att man inte alls behövde vara bekymrad för vad man skulle äta under jubelåret. Ladorna var fulla. Jubelåret kännetecknades alltså av frihet, av nåd, av Guds stora godhet och generositet. Och nu säger Jesus: detta år står som förebild för vad nu mänskligheten går in i, en helt ny tid. Så i profetisk bemärkelse så pekade jubelåret fram mot en helt ny tidsålder. då Guds godhet och då Guds nåd på ett särskilt sätt skulle bryta igenom i historien på grund av det som Jesus Kristus gjorde, sade, hans död och hans uppståndelse. Så när Jesus läste den här oerhört laddade texten, så rullade han ihop bokrullen och han gav den tillbaka till tempeltjänaren, eller den som hade hand om det heliga skåpet där rullarna förvarades. Och så satte han sig ner, inte på sin plats, utan på den plats som var beredd för den som skulle undervisa, skulle hålla dagens predikan. På den tiden satte man alltid sig ner när man skulle undervisa. Så det kanske man borde göra också, om man skulle vara riktigt biblisk. Fortfarande. Men jag trivs med att stå. I alla fall, du kan tänka dig, det var dödstyst i hela synagogan. Man väntade med intensiv spänning på vad Jesus skulle säga. Det låg en laddning i hela atmosfären. Vad skulle han säga om detta märkliga skriftställe? Vad skulle han ha för förklaring till det? Det står, allas ögon var riktade mot Jesus. Vilken fin beskrivning egentligen. Allas ögon var riktade mot Jesus. Och han sitter där och väntar in den stunden. Och så börjar han tala till dem. Och så säger han de chockartade orden. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Men vad är det han säger? Vad menar han? Jo, Jesu ord innebär alltså ingenting mindre än att han gör anspråk på att vara den som uppfyller Jesaja-profetian, den 700 år gamla profetian. Jag uppfyller den här och nu. Alltså här och nu så börjar en ny tidsålder för människosläktet. En nådens tid, ett jubelår. Både andligt och socialt kommer det att få konsekvenser. Alla som inser sin fattigdom ska få uppleva glädje. Alla som är fångna av vanor och beteenden och känsla av skuld ska få uppleva befrielse och förlåtelse. De som upplever sig andligen blinda, som lever i mörker och hopplöshet, ska få uppleva ett nytt ljus i livet. Och de som lever under förtryck ska få uppleva en frihet. Och de som arbetat sig trötta med egna ansträngningar ska få uppleva en vila. En vila i Guds godhet och nåd. Det är vad Jesus säger att han nu ska åstadkomma. Ja, inför er som hör mig har detta nu gått i uppfyllelse. Nu idag, säger Jesus. Ni som hör rösten av mig, ni hör rösten av honom som Jesaja-profetian handlade om. Ja, detta är ju ganska magstarkt, eller hur? Ni är med om jubelårets introduktion. Ni är med om profetians fullbordan. Nåd och frihet erbjuds nu genom mig. Det är vad han säger. Ingenting mindre. Och gudstjänstbesökarna i Nasarets synagoga, de är till en början överväldigade. De är imponerade. Hemmasonen talar till oss på ett märkligt sätt. Hans undervisning är fantastisk. Och de häpnade över de ljuvliga orden de hörde. Men så hejdar de sig. Och så säger de till varandra. Men det är ju Josefs son. Det är ju snickaren. Men vilken rätt kan han tala till oss på det sättet? Hur kan han göra sig själv så märkvärdig? Och deras hållning övergår allt mer från förundran och beundran till irritation, ja, till indignation och slutligen till öppen fientlighet. Varför ska vi behöva godta sånt prat? Vi vet ju vem han är. Hur kan han göra anspråk på att uppfylla Gamla testamentets profetior? Nej, det här tänker vi minsann inte svälja. Och Jesus ser deras begynnande avund och deras sårade stolthet, månne. Och han vet vad de snart kommer att säga. Så han föregår dem. Och han säger, när de uttrycker den attityd, ni säger liksom, vi behöver inte dig. Vi behöver inte din hjälp. Vi är inte fattiga, vi är inte blinda. Vi är inte förtryckta. Vi behöver ingen som öppnar våra ögon. Hjälp dig själv du. Och så kommer nästan ordspråket. Läkare, hjälp dig själv. Om du vill att vi ska tro på dig, så kom igen, gör ett under. Gör ett tecken som bevisar vem du är. Gör ett tecken här i din hemstad också. Känner du igen argumentet? Gud, om du vill att jag ska tro på dig, gör något tecken som bevisar att du finns. Det får han ställa upp med, eller hur? Som om inte hela skapelsen skulle vara tecken nog. Som om inte din egen kropp skulle vara tecken nog. Allt ifrån den lilla cellens komplexitet till hela universum av världar av galaxer i all oändlighet. Så säger man, ge mig tecken på att du finns. Jesus förebrår dem faktiskt deras otro och visar på hur redan gamla testamentets profeter, sådana som Elia och Elisa, också de blev mottagna med skepsis av sitt eget folk, och de fick gå till andra folk för att utföra sina barmhärtighetsgärningar. När Nasarets synagoga hör denna jämförelse och märker hur Jesus avslöjar deras hjärtas attityd, så blir de ursinniga. Det står så här: alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp, de drev honom ut ur staden, de förde honom med sig fram till branten av ett berg, det berg som staden låg på, för att störta honom ner från bergsklippan. Kan du tänka dig? Från beundran till dödsförakt, kanske på mindre än en timme. Jesus drevs med hopen till en avrättningsplats. Nu återstod bara att ge honom liksom den sista knuffen för att vara av med honom. Men då hände något oväntat. Plötsligt så vänder han sig om och han ser på folkskaran med något slags majestätisk myndighet. Och ingen vågar längre röra honom. Och med fasta steg så går han rakt igenom folkhopen som viker undan för honom. Lika underdånigt som en gång Röda havet inför Mose och folket som tågade igenom. Men det är med sorg i hjärtat som Jesus lämnar sin egen hemstad. De människor som stod honom så nära. Det är precis som det står i Johannes introduktionen av evangeliet. Om Guds sons människoblivande. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Och med smärta lämnar han Nasaret. Man kan avvisa Jesus. Man får avvisa Jesus. Han är en stötesten för många. Fortfarande in i vår tid. Vi blir liksom inte av med Jesus. Det liksom inte verkar som vi kan lägga honom riktigt i handlingarna någon gång. Han dyker upp igen. En ny bok skrivs. En ny film skrivs. Nu ska det komma en film om Jesu tvillingbror. Hur nu det ska hänga ihop. Man försöker på alla möjliga sätt att diskvalificera honom från de höga anspråk som han hade. Böcker skrivs, sånger skrivs, musik skapas och filmer görs hela tiden. Det går att älska honom, men det går också att hata honom. Det går att följa honom, men det går också att känna irritation över honom. Man kan avvisa nådens erbjudande, man får göra det. Men då blir det heller inget jubelår. Hur är det med dig som är här i kyrkan idag? Och detta frågar vi varje söndag. Känner du dig lite fattig inombords? Skulle du kunna räkna in dig i kategorin de fattiga som behöver glädje? Då erbjuder Jesus sig själv till dig som en ny glädjekälla i ditt liv. Vill du ha den glädjen? Är du här idag som är tyngd av kanske skuld över saker som har gått snett i livet? Om det finns ett gnagande samvete inom dig som ibland tyranniserar dina egna nätter och nattsömnen försvinner och du känner dig fången, du känner dig ofri, då erbjuder Jesus att lyfta av den bördan och skänka dig syndernas fulla förlåtelse och ge dig en frihet som du inte trodde fanns. Får han göra det idag på första advent? Eller hör du till dem som upplever ett mörker, kanske ett mörker inom dig, nästan så att du skulle kalla dig andligen blind? Vad var det Jesus sa? Han sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vill du ha det ljuset? Vill du ha Jesus? Vill du ha att han ska ta bort den andliga blindheten? Vill du få se på livet på ett helt nytt sätt och din framtid? Vill du bli en av dem som följer den märkliga mästare, världens ljus? Vill du börja ta de stegen idag? Första advent i tabernaklet. Det står visserligen: han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Men så står det nästa vers: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Låt oss bedja. Käre gode Gud, tack för detta budskap som vi har fått läsa och påminna oss om. Och jag ber att det skulle röra vid våra hjärtan. Att flera, ja många här idag, skulle säga i sitt hjärta: jag vill också bli en av dem som får del av glädjen och nåden och friheten som Jesus utlovade där i Nasarets synagoga. Vi anbefaller alla böner som bets nu, Herre. Hör dem, möt dem och skapa denna glädje och den frihet som du bjuder. I Jesu Kristi underbara namn. Amen.